Hej och välkommen till Sportbladets EM-podd. Mitt namn är Patrik Syk. Vi sponsras den här veckan utav Leo Vegas Sport som är en ny bettingupplevelse med de snabbaste livespelen. Alltså det är typ vem får nästa inkast, vem vinner nästa poäng i tennis och sådär. Ja, ni fattar. Leo Vegas spelar du i mobilen och är byggd för så kallade sportsbookspelare. Det finns allt från fotboll och tennis till e-sport och förstås då massor med EM. Så, nu rullar vi igång EM-podden. Då hälsar vi hjärtligt välkomna till Sportbladets orakelpodd, EM-podden, med mig Patrik Syk, Kalle Karlsson och Patrik Sjögren.
Det ödmjuka avsnittet.
Det här blir det ödmjuka avsnittet. Med tanke på att du och jag, Patrik, inför åttondelsfinalerna tippade rätt hela vägen.
Ja.
Alla åtta matcher.
Så är det. Det var väldigt stort allvar i vår tippning och det var inte alls några ironiska val här och där. Utan
nej, det kan ha varit lite så. Nonetheless.
Ja.
Nu är vi här igen och ska tippa kvartsfinaler. Nu har vi Kalle Karlsson med oss också som kommer bidra.
Nej, jag bidrar inte i ett sånt här sällskap som nailar alla. Då mer, håller jag mig utanför det.
Jag gissar på mer seriositet.
Ja, det är då det går åt helvete. Man kan inte använda logik när man ska tippa.
Nej,
det är därför det går så bra för Jönsson.
Så är det, exakt.
Youbet-bloggen för er som inte känner till det. Vi har fyra matcher förstås, det är kvartsfinaler. Polen, Portugal, Wales, Belgien, Tyskland, Italien och Frankrike, Island. Vi tar dem väl i tur och ordning. Nu spelas ju den första matchen ikväll, så att ni får skynda er på att lyssna om de här första fem minuterna ska vara relevanta för er. Lyssnar ni på fredagen så kan ni ju liksom försöka pricka alla felaktigheter i vår analys här. Eller så kan ni bara spola framåt. Det gör ni som ni vill. För nu ska vi i alla fall prata Polen-Portugal. Och Polen var ju en dark horse inför den här turneringen. Det har vi poängterat flera gånger. Men det såg ganska tufft ut mot Schweiz. Det blev straffar som fick avgöra. Och det var väl lite tuffare än vad vi kanske hade tänkt oss.
Nej, det tycker jag nog ändå inte. För att Schweiz har ju alltid varit väldigt försvarsstarka.
Ja.
Och de är en så svårbesegrade på det sättet. Så att jag såg inte framför mig att Polen bara skulle blåsa över dem. Men ja, de kändes som att de var i alla fall snäppet vassare i första halvlek och sådär. Och sen blev det ju det där supermålet som man får räkna som lite som bonusmål. Shaqiris cykelspark där.
Det är inte varje dag den sitter.
Så nej, är det ju. Och så blev det på straffar då. Men jag tycker väl att nu minns jag att det var frågan var riktigt.
Det var en sån där Staffan Lindeborg. Han brukar göra det när han intervjuar. Han ställer ju inga frågor. Han kommer med påståenden och sätter fram mikrofonen.
Ja, du sa egentligen bara att det var lite tuffare än vad det var förväntat. Och jag tycker inte det var det.
Nej, okay.
Men Polen var väl klart bättre tills de började försvara sig. Det kändes ju som att de var naiva och gav bort matchen då mycket. Så de borde ju ha gått för 2-0 där snarare än att lägga sig på försvar.
Det är lite så. Nu väntar Portugal som kryssades igenom gruppen, hade 0-0 då fram tills övertiden mot nu tappar jag bort mig lite här, vilka var det de mötte?
Kroatien
var ju starka Kroatien.
Ja, verkligen.
Så egentligen fyra kryssmatcher på, om man ser till full tid. Det var kanske inte vad de hade förväntat sig, men här är de i alla fall i en kvartsfinal och ska möta det här Polen. Det blir en väldigt intressant match tycker jag. Det är ju två ganska olika lag på något sätt som möts. Det är ett Polen som i alla fall vad det känns, förlitas ganska mycket på organisationen, att de är ett komplett lag och så vidare. Och ett Portugal som förstås som vanligt förlitar sig väldigt mycket på individuella kvaliteter som de ju har en hel del av. Det är alltid intressant när två stilar på det viset möts.
Ja, precis. Jag tror att det kommer bli en matchbild där Portugal kommer spela precis som man gjort genom sin grupp. De kommer dominera matchbilden och Polen kommer att backa hem som man gjorde när man mötte Tyskland i gruppen. Då stod man ju väldigt lågt. Och sen har ju Portugal visat sig vara ganska bräckliga tycker jag. Alltså det blir ju lite sådär, övertro på sin egen förmåga att Ronaldo ska lösa det och att det liksom finns individuell kvalitet för att låsa upp det. Men jag tror ju att Polen har en väldigt bra chans.
Så ska man njuta av Milik också i Polen. Alltså EMs överlägset sämsta avslutare. Han är så fruktansvärt dålig i sista tredjedelen. Det är, jag vet inte hur många lägen han bränt, alltså. Det är helt sensationellt. Så. Det ska man hålla utkik efter.
Man kan njuta av Grosicki, tycker jag, som gjorde en väldigt bra match nu i åttondelen. Han var ju faktiskt bäst på plan där. Och,
irrationell.
Ja, verkligen.
Han är nästan så irrationell som man undrar om han själv vet vad han ska,
det
vad
är nog göra. Det är nog det bästa som spelar. Att man inte själv vet heller vad man hittar på alla gånger.
Svårläst.
Ja, verkligen. Han hade ju väldigt tur där när han jobbade sig fram till målet där. Det var en så kallad motläggsfint. Bli av med bollen, ett par, ta tillbaka till den.
Jag har fyra stycken sådana här som ni får välja antingen eller. Och sen så får väl det vara lite underlag för diskussion då. Och vi kan väl börja med det som är den liksom stora matchen i matchen. Lewandowski mot Ronaldo. Vem väljer ni?
Jag tror du skulle säga Ronaldo eller Pastan. Och då är det ju varit Pastan alla dagar i veckan. Jag tycker han har imponerat enormt mycket. Kompromisslös herre där bak i polska defensiven. Men nu sa du Lewandowski.
Det är klart man väljer Ronaldo, så är det väl. Han är ju bättre, tycker jag ändå fortfarande. Och jag tycker också att faktiskt att han varit hetare i EM än vad Lewandowski varit. Lewandowski blir ju ganska isolerad i det där laget. Det blir ju Milik som får ta avsluten. Och det känns som motståndarna numera också låter Milik ta avsluten av någon märklig anledning. Så han har inte riktigt kommit till sin rätt, tycker jag.
Nej, det har han inte gjort. Och jag tror att han lider lite också av att Milik finns där. För att i Bayern då är han ju spets och håller sig i boxen rätt mycket. Nu är det ju ofta så att, tycker jag, att Lewandowski har driftat ganska mycket i matcherna runt. Kommer droppa djupt och hämta boll mycket ute på kanterna, tycker jag. Där han inte ska vara i min bok. Utan han ska ju vara där framme. Ja, precis. Så han är ju inte den spelartypen. Han ska ju vara där framme och avsluta. Mm. Och det känns inte som att han har varit där han ska vara i det här mästerskapet. Och nu har han börjat tvivla lite på sig själv. Mm. Alltså om man tittar på de avsluten han tar i förra matchen, så det är ju inte en Lewandowski som är i form. Det var ju någon komisk situation där när han snodde bollen av Grzycki. När han själv var felvänd och skulle ta bollen och avsluta själv där.
Frustrerat.
Så, ja, verkligen frustrerat. Det är inte så att han inte försöker. Jag tror han hade någon statistik på att han sprang nästan 14 kilometer i förra matchen. Och det var ju för sig då över 120 minuter. Mm. Men ändå, det är en hög siffra för vad anfallare. Så att han försöker och försöker, kanske försöker lite för mycket just nu. Han är en stor besvikelse i den här mästerskapen.
Ja. Krychowiak eller Moutinho?
Krychowiak.
Ja, du får väl vara det med tanke på EM. Jag är svag för Moutinho, men
men Moutinho är ju här lite mycket så här 2008 liksom. Ja. Då var han ju glödhet.
Måste vara nostalgisk.
Ja, jo, absolut, men nu är vi här och nu. Ja.
Krychowiak är här.
Krychowiak tycker jag imponerar stort i början av mästerskapet där och styrde och ställde, och är en riktigt bra mittfältare, tycker jag. Mm.
Här kommer en jämförelse som haltar lite grann, men som vi måste göra nu då. Kuba, Blaszczykowski eller Nani?
Ja, den haltar lite grann. Det är inte riktigt samma andas barn där.
Men det är sjukt att man måste hylla Nani ändå. Det tycker jag man ska göra. Jag tycker han har varit riktigt, riktigt bra. Kanske Portugals bästa spelare till och med, i alla fall offensivt. Ronaldo frustrerad, tagit 25 000 avslut i gruppspelet, jagade det där målet. Nani fått lite yta på grund av det och gjort det jäkligt bra till och med. Mm.
Tycker jag också, anpassat till en ny position också. Han spelar liksom i tvåmannaanfall. Man har ju inte sett Nani i den rollen speciellt ofta. Men han har gjort det bra. Jag håller med dig. Han har spelat sig till en övergång nu till en hyfsad klubb i alla fall. Mm. Blir det Valencia eller?
Ja, det kan mycket väl bli. Ja. Säger inte för mycket här.
Och så Blaszczykowski då, som fortsätter hitta nätet. Han är väl bästa målskytt i
hela turneringen? Två mål tror jag han har gjort, va?
Är det inte fler?
Ja, jag tror det är två.
Det kanske är två. Hur som helst så...
Milik 1 och han 2, de har inte gjort fler mål, tror jag. Det är väl 1-0 två gånger i gruppspelen, 0-0 mot Tyskland och sen mål nu mot Schweiz.
Ja, Milik borde gjort 12, men ja.
Han kanske borde det. Men Blaszczykowski, den... man vill inte kalla honom för gamle stöten, men han har ju varit med ett tag.
Han har varit med ett tag.
Och ser ju riktigt pigg ut.
Ja, förvånansvärt med tanke på att han kanske inte visar den formen i klubblaget. Där har inte kurvorna direkt pekat uppåt. Men han har lyckats picka formen till det här mästerskapet. Det är ju roligt.
Ja, det är roligt. Adam Nevalka eller Fernando Santos?
Jag känner inte till Polens förbundskapten så väl som jag känner till Fernando Santos. Jag får väl välja honom. Utan egentligen något större motiv.
Han har inte imponerat med det här landslaget. Det känns ju inte som det är några coachsegrar de tagit.
Nej, det är ju inte. Så nej, nej precis. Och av den anledningen kanske man skulle välja Polens förbundskapten, eftersom han bevisligen har fått ihop en organisation i alla fall. Han har inte fått igång Lewandowski, men han har i alla fall fått igång ett jäkla bra försvarsspel. Nu släpper ju inte in så mycket mål.
Han kanske gjorde tvärtom som Hamrén. Han kanske prioriterade att först sätta ett försvar och en organisation och sen hoppas att storstjärnan ska hitta sin roll i det, istället för att
ge laget till storstjärnan och hoppas att det löser sig. Ja,
ja men precis. Det är väl lite den känslan man fick av det svenska laget. Det var en intressant intervju här. Bara ett stickspår
Pontus
med Pontus Jansson.
Som ja, väl var... Äntligen, säger någon.
Grejen är ju det där att...
var inne på just det.
Ja, men grejen är det där. Det är min känsla. Det kommer ju bubbla fram mer grejer här. Låt tiden gå lite grann så kommer det fler som sagt. Nu satt ju Jonas Olsson i SVT och talade ganska fritt om hur han kände.
Han var ju också lite sur.
Jo, men det finns ju en anledning till att han inte har sagt det här för 5 månader sedan. Mm. För då var liksom Hamrén fortfarande i jobbet. Han hade chansen att nå EM. Nu är ju liksom Hamrén avpoliterad. Nu kommer det komma mer och mer. I Pontus Jansson finns ju en anledning att han säger det nu också.
Men det är det som gör en frustrerad också. För man vill ju, vi har ju ställt de här frågorna.
Ja. Men det är ingen som vågar säga så. Så är det ju. Men
vill man att de ändå ska slå larm medan det liksom pågår?
Ja, men det är ju... Det här är ju ingen unik situation. Den här har du ju ute i varje klubb,
ja,
i hela världen.
Och nästan alla klagar så fort en tränare är borta. Men just det här är ändå så allvarliga systemfel, tycker man. Som man tycker sig ha sett i alla år. Och som man liksom varit chockerad över att alla har försvarat. Att de ändå, Andreas Granqvist efter liksom EM-uttåget, när vi hade bra matchplaner hela vägen liksom. Ja, hade ni det verkligen? Alltså första matchen mot Irland, ni blir helt statiskt chockade av
men
att de inte
ska spela på särskilt. Jag måste ju säga att jag tycker ju att när det gäller vad spelare säger och sådär, så läser man ju ofta mellan raderna ibland att det finns något annat. Alltså du litar ju inte alltid på vad de säger. Om du får en ledande fråga som leder in dem på att de ska vara lite kritiska, så kan du inte alltid lita på vad de säger.
Nej, så är det absolut.
Det är klart att de inte sågar.
Man önskar att de ändå kunde vara lite mer liksom...
Vad skulle Granqvist ha sagt då? Matchplanerna var totalt under all kritik.
Nej, jag tycker vi var aningen dåligt förberedda. Det hade vi kunnat göra bättre. Det tycker
men,
jag att tanken går.
Ja, absolut. Och det är ju förmodligen det vad han känner. Det skulle jag tro att många spelare känner.
Men borde man våga säga då.
Men han vet ju vilka rubriker det hade lett till.
Absolut, men om alla säger...
Hade det gynnat laget där och då?
Om alla säger det... Om man hade åkt ut igen, då hade det spelat roll. Liksom.
Man måste ju också komma ihåg att den kommunikativa förmågan i situationen när de här frågorna ställs ofta är begränsad också. Direkt efter en match, kanske med en besvikelse som det ofta är när den här frågan kommer, så är det ofta efter en förlust
samtidigt. Samtidigt har de haft en och en halv timme på sig att fundera igenom precis vad de ska säga, och de vet exakt vilka frågor som kommer komma, så att förberedda är de ju ändå.
Jag tror det mer handlar om att de vet vilka rubriker det blir.
Absolut,
om de säger minsta lilla grej som kan tolkas som kritik, så vet de att det kommer.
Det här är jag förvånad också, att de är så rädda för rubriker. För att liksom, alltså, hur illa är det egentligen?
Nej, det är ju för att vi har egentligen? Det är för att alltså, omgivningen, de själva och miljön har ju skapat den kulturen att det blir ett problem.
Ja, så är det. Men egentligen är det ju inget problem.
Nej, men det blir ju en självuppfyllande profetia. Ja, om alla tycker att det blir ett problem av att någon är kritisk mot tränaren, då blir det ett problem. Ja.
Kan vi göra som de turkiska journalisterna istället, som Erkan Sengin efterlyste?
Ja, just det. Man kan tokhylla där. Ja.
Precis. Det var ett stickspår det.
Det är intressant stickspår.
Den vinner då.
Jag gillar stickspår.
Nu måste vi tippa här nu då. Polen eller Portugal?
Ja, Polen.
Polen, säger ju Kalle.
Jag är rädd att jag kommer få se Pepe jubla igen, så jag säger Portugal. Mm.
Den här gången
då går jag emot Iraklet alltså.
Ja, exakt. Jag har en gång i mitt liv på det här, men.
Ja, men jag är tungan på vågen. Jag säger Portugal. Ja. Nej, förlåt. Jag säger Polen, men jag menar Polen.
Snacka om att han helgarderar. Ja, för absolut. Nu säger jag så här, jag sa Portugal.
Kan han klippa sen nu?
Det var lite så vi jobbade förra veckan också. Ja. I vissa fall. Nästa match. Alltså på något sätt i skuggan utav det Island har gjort, som ju är helt fantastiskt och tagit sig till den här kvartsfinalen, så får man ju komma ihåg att Wales också är ett väldigt litet land, inte heller har varit på den här nivån tidigare och tagit sig förbi. Alltså det var ju väldigt länge sedan de var i ett mästerskap överhuvudtaget, och att de har tagit sig förbi både gruppen och sen åttondelsfinalen, det är också en stor sensation, ska vi komma ihåg. Och nu ska man alltså möta Belgien, som man hade i kvalet och som man slog i kvalet. Det var nog en en, alltså om, man, om de hade fått på förhand välja någon av de här lagen, förutom Island då förstås, så måste ju ändå Belgien kännas som ett lag de på förhand hade kunnat välja, just med tanke på att de har slagit dem för inte så länge sedan.
Ja, med tanke på också att Belgien inte har imponerat över tid. De är väldigt så här, varannan dags lag, och Wales kan gå in och hoppas att de inte har en sån där dag när allt funkar. Då kan de ju absolut slå dem, det är ingen tvekan om det. Nu vaknar ju Belgien till liv lite i senaste matchen här och fick ju i alla fall igång de individuella stjärnorna ordentligt. Hazard i synnerhet. Och
men Ungern var bra med ganska länge.
Ja, men Ungern är ett bra lag också. Ja. Det har vi ju sett i turneringen. De har ju inte bara kommit hit för att parkera bussen heller, utan de har ju ändå kommit för att spela fotboll och gjort det väldigt bra tycker jag. Jag tycker man imponerar med väldigt teknisk och liksom sevärd fotboll. Så att det är inget lag som du bara kör över. Det blev ju alldeles för stora siffror sett till hur matchen såg ut.
Belgien som sagt igång. Wales ser också ganska trygga ut i sin organisation och i sitt lag jämfört med andra onämnda brittiska kollektiv som vi har sett haverera här i åttondelsfinalen.
Ja, men de kommer ju med sin fembackslinje, idel liksom beprövade Premier League-spelare egentligen i elvan i princip. Mm. Det är ett stabilt lag och det är klart, ställer du en fembackslinje nu med Hennessy i mål, tycker man, stabil målvakt, passar bra för det spelet, det är bra räckvidd, kan komma ut på inlägg och plocka dem, och sen har den där storstjärnan som faktiskt kan vara liksom tungan på vågen, vilket den har varit hittills i mästerskapet. Det är klart att med den defensiva trenden som råder så har de ganska goda chanser tycker jag, så där i ett sånt här mästerskap och få resultat med sig, och det är det de har fått. Mm. Sen är det, de har ju en jäkla plus också. Jag menar, Wales har en superstjärna. Men de har ju dessutom en Aaron Ramsey som inte är en superstjärna men som är en väldigt, väldigt bra spelare. Mm. Sverige har ju inte en spelare som spelar andra fiolen på den, i närheten av den nivån.
Nej.
Så de har ju liksom att ta två liksom. Självklart Ramsey inte på Bales nivå, men det är ändå en spelare som är väldigt, väldigt bra, och liksom Bale tror jag ändå inte behöver känna att han bär hela lasset själv.
Nej, man ser det också. Ramsey spelar på ganska annorlunda sätt mot i Arsenal, där det liksom är mycket, mycket sidled, mycket bakåt, mycket hålla i bollen. Här är han ju extremt giftig. Det är mycket, alltså,
svårt att få bollen
i tanken. Den ska framåt på ett helt annat sätt.
Och så skänger han med ganska mycket också.
Ja,
och han är ju, ännu mer än i Arsenal.
Exakt, och han är ju den som slår i stort sett alla bollar till Bale i det där laget. Det ser man ju ständigt. Så att, nej, han är ju riktigt, riktigt bra i det laget.
Mm. Vermaelen avstängd. Vilket kommer stöka lite med den där backlinjen i
som
Belgien.
Redan är stökig.
Som redan är stökig. Och som är väldigt oklar över hur den ska formeras. Men då får man väl tänka sig att det ändå till slut blir Alder Feireld och Vertonghen som spelar tillsammans där inne, som ju känner varandra så väl från Tottenham.
Det kan det bli. Det har ju varit så jäkla mycket namn där som har cirkulerat. Denayer skulle ju spela egentligen. Det var ju det Wilmots pekade ut inför mästerskapet.
Han har ju inte spelat.
Nej, och han har ju inte gjort det. Och då är ju frågan då vad de hittar på sen. Men
Vertonghen har varit väldigt bra på sin vänsterkant.
När han orkar ta hem löpen.
Ja, men han har sett gift ut framåt.
Ja, jo, men han är väldigt så här lurig defensivt kan jag säga. Och när man ser honom från läktaren och man ser liksom vad han gör även när bollen inte är i närheten. Han fuskar en del om man säger så.
Absolut. Och det är frågan
annars
då.
Annars är ju Jordan Lukaku då, som kan gå in som vänsterback.
Ja, det är mäktigt faktiskt.
Och, han har ju spelat en del landskamper tidigare och det spekulerades ju i honom, men... Mm.
Han kändes ju också i den preliminära startelvan som ju hade kommunicerats på något sätt som den svaga länken.
Så var det.
Och det är ju vänsterbackspositionen som på något sätt har påverkat hur den här backlinjen har ställts upp. Men vi får se då. Nu har jag slängt ihop fyra sådana här antingen eller igen, så får vi se vart
du är till en podd. Den är imponerad. Aldrig hänt förut på Six poddkarriär tror jag.
Gareth Bale eller Eden Hazard?
Gareth Bale skulle jag säga.
Jag gillar Eden Hazard, så jag säger Hazard.
De kanske blir lagkamrater. Det var ju så roligt. Hazard gör en bra match i EM och direkt ska Real Madrid ha. Vi får väl se hur det blir med det. Det kanske finns ju på lite samma position där, så det kanske blir konkurrens i Real Madrid rent utav.
Eller en in, en ut.
Ja, precis.
Swap deal, det gillar vi.
Ja, det händer jävligt ofta.
Ashley Williams eller Toby Alderweireld?
Kommer Ashley Williams kunna spela? Är det klart liksom?
Ja, han ska kunna spela.
Det är helt brutalt sista 10 minuterna i sista matchen. Han kunde alltså inte lyfta sin egen arm. Han sprang runt med den som om den låg i en mitella liksom.
Ja, jo.
Och skulle gå in och skulle in. Han kunde riktigt gå in i närkampen och fick liksom kasta sig framåt och försöka nicka bort bollen innan närkampen ens blev av.
Och ändå han stod han och skrek till bänken: I'm fine,
ja,
I'm fine.
Och han så värmde upp bara, vad fan håller han på med liksom? Kan jag behöva sätta mig ner? Det var helt bizarrt att se. Det såg ut som nyckelbenet bara var av. Så djupt förvånad att han
inte slutförde matchen. Han är inte listad som skadad i alla fall.
Nej, det var väl day to day i den här klassiken. Han var ju hoppfulla direkt efteråt.
Kommer också, spela.
Ja, han kommer väl göra den frågan jag om tror han slutförde att, matchen.
Jag skulle inte vilja vara den assisterande tränaren som levererar ett annat besked till honom.
Nej, det kommer gå illa. Vad skulle vi välja på?
Ja, men Ashley Williams eller Toby Alderweireld?
Ja, vi väljer Ashley Williams bara för ledaregenskaperna, för symboliken och för att han spelade utan en arm sista 10 minuterna förra gången.
Då väljer jag Toby Alderweireld, för jag tycker han var fullständigt briljant i Premier League den gångna säsongen.
Mm. Han är ju en bättre spelare, det är han ju egentligen.
Det får man väl ändå säga ja. Axel Witsel eller Aaron Ramsey?
Aaron Ramsey, sett hur han spelar i landslaget.
Aaron Ramsey, sett till att jag tycker inte Witsel har blivit den spelaren som man hoppades att han skulle bli när han dök upp där i Benfica och var super bra en gång i tiden.
Bra hår, inte mycket mer.
Jag säger Ramsey också på lite
sämre hår, mycket mer.
Liksom nostalgi när han var i toppform där i Arsenal.
Så men den här Samir Nasri-frillan, alltså, vi kan ju inte låta den gå förbi okommenterad. Det är ju en skandal ju.
Ja, den kan jag inte vara nöjd med.
Nej. Den är inte fin, är den inte. Nej. Nej, det är den verkligen inte. Chris Coleman eller Mark Wilmots då? Där har vi ju en coach som har gått ganska mycket under radarn i Wales där ändå. Han har satt sin organisation och han är väldigt omtyckt. Och så har vi en som har varit desto mer ifrågasatt då i Belgien.
Ja, kan man säga.
Vad gör Wilmots egentligen? Det känns som han är den här första hejaklacksledaren mer eller mindre. Han går och kramar spelarna och eldar på. Men man ser inte jättemycket i strukturen och organisationen på det sättet tycker
och där
jag,
som ser man ju också det där med, har du ett namn som Mark Wilmots, ja, då kommer du undan ganska långt får man säga med det. Nu har det börjat komma kritik mot honom, men jag menar, han är en av Belgiens största spelare i modern tid och då har han den respekten med sig. Jag tycker ju att han även efter 4-0 så kan man verkligen ifrågasätta hans insats hittills i turneringen och det han har gjort med landslaget, för de har ju inte på något sätt sett ut som något sammanhängande lag. Det blir väldigt intressant här om de skulle gå hela vägen, för det är ju mycket möjligt att de gör det nu med tanke på vilken gynnsam lottning de har fått och att de liksom någonstans kurvan pekar uppåt nu och sådär. Men jag hävdar ju fortfarande då att Wilmots inte har gjort något imponerande jobb här. Så för mig Cookie Coleman definitivt, alltså var ju en oerhört ung och lovande tränare när han kom fram i Fulham en gång i tiden. Han var ju bara 33 bast tror jag när han var huvudtränare i Fulham då på den tiden och gjorde ett väldigt bra jobb då och har gått lite under radarn efter det. Hamnade i Spanien där, var ju sväng i Real Sociedad om jag inte minns fel. Visst var det där han var?
Ja, om det var så högt. Han har ju varit på lärlingstur i alla fall. Han var i Spanien och sen har han varit i någon ännu mindre nation också. Utbildat sig som han själv beskrev det.
Men det känns ändå som vi väljer Coleman över Wilmots.
Ja, alla
det var i Real Sociedad han var i. Och sen var han i Coventry.
Sociedad, ja.
Och sen var han i Larissa och sen i Wales.
Larissa, ja, den är fin. Mm.
En liten avstickare då, antingen eller. Lukaku eller Batshuayi?
Lukaku. Batshuayi, alltså, hade inte varit den här ryktestormen kring Batshuayi så hade man inte haft så mycket ögon på honom.
Han satt ju målet.
Ja, det är en bra spelare, år. Absolut, alla där veckan. Men Lukaku känns som en, det är ju en etablerad spelare.
Kommer någon
nivån
passa till honom den här gången då? Han sprang och fick aldrig bollen senast. Att det finns ett mittfält där som vill väldigt gärna avgöra också.
Ja, det finns ett lag som inte riktigt fungerar. Så är det, spelare för spelare så har de ju kanske Europas bästa lag just nu. Vågar nästan säga. Det finns lite tyskar och annat man kan propagera för. Men offensivt i alla fall. Om man tittar mittfält och anfall. Herregud vad bra de är. Men det, han får inte ihop det. Det är ju så. Han får inte ut max av någon av de där spelarna. Det kan ju ingen påstå.
Nej. Det blir väl antagligen Lukaku som startar igen, va?
Det tror jag.
Italien-Tyskland har vi då på lördag. Där är ju den stora grejen. Italien som har gått så bra, men Thiago Motta skadad och avstängd och
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Oss är skadad och det ställer ju till ganska stora problem för Conte. Det blir väl Storaro och Parolo som får något sätt dela på den där uppgiften att hålla rent framför trebackslinjen.
Det där skulle jag säga är den tyngsta liksom, positionen i Italiens lagbygge. Absolut. I en väldigt bred trupp så hade de kunnat klarat i princip skala på vem som helst i det där laget. Så pass bra ersättare har de. Hade någon i den där trebackslinjen var skadad hade de kunnat skicka in och bonna där det liksom hade ändå funnits liksom bra spelare. Däremot så att de inte har det ankaret på mitten som kan sitta där och städa framför backlinjen, det tror jag kommer att sätta djupa spår.
Det blir en yta då också som ganska tydligt och det är lätt att förbereda sig på vilken yta det är som man ska attackera helt enkelt från Tysklands sida. De har ju en och annan skicklig offensiv mittfältare som kan ta sig in där och utnyttja ytor som blir.
Precis.
Och det såg Julian Draxler senast till exempel. Ja, fira ganska stora triumfer genom att slå sin gubbe och ta sig fram och hitta målet.
Det är väl där tyskarna är bäst nästan, för längst fram så har de inte alls imponerat. Alltså Mario Gomez, att han spelar sig en del om att det faktiskt finns en stor svaghet.
Och ändå var han varit mycket bättre än vad Mario Götze var.
Absolut,
mycket mer tyngd och
han är en riktig anfallare, ja. Men han är ju fortfarande, okej, han gjorde jättebra i Turkiet nu, men det är ju inte den världsanfallare man skulle drömma med det laget
nej,
egentligen.
Absolut inte.
Så det är ju där offensivt mittfält de har sina bästa vapen egentligen, och det är väl mellan backlinjen och mittfältet motståndarlaget de helst vill operera då, så att det passar väl dem perfekt där.
Och vi har ju sett förstås, vi har hyllat det italienska kollektivet och taktiken och hur väl det har fungerat, hur de har spelat som ett lag, och man tittar på de här statistikbilderna och videosna när man ser hur laget rör sig som en fram och tillbaks över på ett imponerande sätt över planen. Men någonstans så måste ju Jogi Löw kunna förbereda sig på just det här. Man kan ju vara rätt säker på hur Italien kommer spela och kanske kan hitta en annan plan. Han har ju så många verktyg i det här laget att använda sig av. Finns det ett motdrag, tror ni, mot det italienska försvarsspelet som Löw kan hitta, som ju också är en skicklig taktiker?
Ja, det tror jag absolut. Just eftersom Tyskland har så många vapen som du är inne på. De har inte bara ett som många lag har, utan de har flera, och jag tror han kommer trycka mycket på det där med kantspelare, att de försöker göra sin gubbe. För står man bara och spelar i sidled mot Italien, då är det väldigt, väldigt svårt. Då täcker de i princip varenda yta som finns. Men börjar Draxler snurra med sin ytterback där ute, då kommer det ju uppstå lägen.
Mm. Och så har du Thomas Müller på andra sidan, som ju också är rätt bra på att ta fart och vinna lite mark. Och
ja, han är inte någon en mot en spelare så. Samtidigt så är han ju så funktionell i sin liksom, teknik och sin smart. Han liksom utnyttjar ytor och situationer på ett klokt sätt. Liksom.
Mm. Givetvis har jag förberett en fyra antingen eller även här.
Var lite
du gillar det här momentet.
Ja, jag gör faktiskt det.
Bonucci eller Boateng?
Oh, den är svår, för nu, ja. nu vill jag välja båda.
Nu är det fina uppspelsfötter dessutom på mittbacken.
Vi ska bara titta på den Kalle Vonda så här.
Ja, den är riktigt så. Jag älskar ju Bonucci för att han styr den där backlinjen på ett alldeles fantastiskt sätt. Men jag måste nog ändå säga Boateng på det sättet som han har växt ut till en världsförsvarare nu. Han är både trygg defensivt och sen är väldigt förtjust i hans fötter. Så att jag måste nog säga Boateng ändå. Men den var svår alltså. Mm.
Jag gillar också Boateng för att han har både fysiken och rörligheten. Det är inte så himla vanligt bland mittbackar. Det är imponerande.
Ja. Han har ju vuxit ut verkligen till en av världens bästa mittbackar. Det hade man ju inte sagt för några år sedan om honom. Då tyckte man att han var begränsad. Ja, framförallt i City, men även i början i Bayern München tyckte man att det fanns brister i hans spel. Men framförallt den där uppspelsfoten har ju bara blivit bättre och bättre. Fantastisk spelare. Den här är också lite rolig. Pelle eller Mario Gomez? De är inte helt olika i sin profil.
Nej.
Pelle har bättre hår.
Ja, det är en stilig karl, Graziano. Ja, det får man säga.
Bra namn också. Ja.
Heter man Graziano så måste man nästan se ut sådär.
Så är det.
Det är ett bra namn. Han kan vara vinnare på det namnet. Alltså. Han tycker jag har varit viktig för Italien i mästerskapet, just med att han, visst han har petat in ett par bollar där i slutet och avgjort matcher så med spiken i kistan så, men just det där med att han är en bra target, han sätter ner bollar till när han står felvänd så kan han få fast den. Så jag får välja ändå Pelle utifrån den här turneringen. Han har en viktig roll i Italien i och med att de behöver en forward som kan få fast bollen på det sätt som han klarar av att göra.
Det är häftigt att de har lagspelare som anfaller helt plötsligt. För vi har alltid sett, så fort det kommer fram en anfallare i Italien som blir landslagsmässig, så även fast han inte är så jäkla bra så blir han en stjärna väldigt snabbt och får ett ego därefter liksom.
Balotelli, Cassano.
Går att nämna ett antal. Och alla de här som bara snurrat runt i den här anfallssnurren i Serie A när de har bytt italienska anfallsspelare med varandra. Det är coolt att de fått några som underordnas i laget.
Sen måste jag säga, Eder, han var ju katastrof mot Sverige där i första halvlek. Han hade ju inte en passning i den matchen, men han har ju också växt i turneringen tycker jag. Alltså rörlig och ganska klok med bollen tycker jag också.
Så att han har också väldigt ifrågasatt inför den här turneringen efter den här säsongen han har haft. Han har ju varit katastrof.
Ja, att han skulle starta liksom i Italien, det var ju det man såg som en av svagheterna i den här elvan. Liksom Pelle och Eder som anfallspar. Det är inte ståndsmässigt för ett lag som Italien, men tycker nu att Eder har, nu snackar jag bara om hans allroundspel, att han liksom varit mer rörlig och sådär nu. Mm.
Nästa då, den här är ju bara för att det blir lite intressant just i den här matchen. Sturaro eller Toni Kroos?
Det är svårt att inte säga Tony där. För mig är det en absolut personlig favorit. Han är en av de bästa mittfältarna i världen.
De kommer ha lite med varandra att göra, menar jag.
Ja, om Storaro kommer så högt upp. Vi får se hur högt han spelar. För Kroos sitter ju nästan nere vid mittbackarna. Mm. Och så står han där och smeker sina, liksom, fördelar sina bollar till höger och vänster. Han kommer nog få tid och utrymme att göra det i den här matchen också.
Mm. Ja, men det känns som slöseri i Real nu när man ser. För där är ju Kroos lika djupt, men sen känns det som bollen ska via Modric hela tiden. Och Modric är ju briljant på alla sätt och vis också, men det känns som de har kvävt Kroos lite. Nu när han liksom får växla ut fullständigt här tycker jag att han varit ännu mycket bättre.
Det är kanske en av få spelare i världen som nästan är ännu bättre på att hitta den smarta passningen i Luka Modric. Så att det är svårt att argumentera emot att alla bollar
vinner Champions League.
Det är klart liksom... Luka Modric ska ha bollen, det är inte det jag säger. Men det är sån lyx att de kan ha Toni Kroos där också då, som inte ska ha bollen i det läget.
Det får man säga. Och sen till slut då, kanske det mest intressanta, Conte eller Löv?
Hjärnornas
kamp.
För mig är det såklart Antonio Conte. Jag tycker att det han har gjort med det här italienska landslaget nu till den här turneringen är briljant. Jag är väldigt, väldigt spänd och förväntansfull inför hans entré i Premier League. Jag tror att det blir väldigt häftigt att se en italiensk, lite yngre topptränare som kommer till Premier League och ska försöka erövra den ligan. sättet han liksom tagit sig an den här turneringen har ju varit häftigt på alla sätt och vis. Dels att han har fått Italien att verkligen vara superorganiserad så här, med sättet han liksom agerar under matcherna. Det är som att han spelar matchen själv. Han är där och liksom...
Han gillar att han testar hållbarheten i avbytarbänkens tak. Där.
Ja, just det. Men just det att han så verkligen skriker och dirigerar varenda rörelse på plan. Det är som att ja, varenda steg står han och pekar om.
Ja, som att styra ett 14-årslag var det väl någon kommentator som sa att ja. Det var ganska träffande. Men sen Löv tycker jag man kan ifrågasätta lite också. Det känns som han löper en risk att gå i det här gamla syndromet att man vill hålla fast vid sina gamla hjältar. För han startar Mario Götze som ju inte är bra längre. Jag tycker verkligen inte det. Jag tycker inte han ska spela där. Och sen har han tagit med sig anfallsbesättningen. Har han ju liksom Lukas Podolski och Mario Gomez. Och det känns som det han litar på de gamla rävarna på något sätt fortfarande. Nu inte Gomez så gammal, men han avgjorde VM-finalen förra gången så att han är, känns som han är med på den meriten.
Vi
glömde Götze, inte Gomez avgjorde.
Rins är att vi glömde tippa Wales-Belgien. Men vi tar Italien-Tyskland först så kastar vi in ett bet på Wales-Belgien efteråt. Men Italien-Tyskland, vem vinner?
Italien, jag tippar dem i final från början så att jag håller fast vid det.
Nej, det är svårt. Jag brukar alltid ha en känsla åt något tal, men den är lurig alltså. Ja, jag säger också Italien.
Ja, fan, jag skulle säga Tyskland.
Här får du göra ändå.
Just skadan på De Rossi känner jag att det stökar till det för det här italienska laget. Som,
på sätt och vis, men samtidigt så tycker jag att de har visat, alltså, det är ju Thiago Motta som är ersatt, men han har inte varit rädd att byta på just den positionen. Det är ju där han bytt ganska tidigt i matcherna. Så
han blir ju lite trött. Daniel.
Ja, det blir han ju, och det tycker jag också det känns som Conte, han borde ha möjlighet att spela in en annan där. Ja,
och de har ju vetat om det här i några dagar nu, så att de har ju garanterat en plan för det. Så är det ju. Jag tror ändå på Tyskland, för jag tror nästan alltid på Tyskland. Ja. Det är ju så gammalt. Och vi glömde ju tippa Wales-Belgien.
Ja, för mig är det Belgien som dansar vidare från den. På något sätt. Jag vet inte om det blir någon enkel resa som det var i åttondelen. Men jag tror att de lyckas på något sätt.
Ja, det måste. Alltså jag vill säga Wales. Jag vill verkligen det. Och man ska ha någon skräll liksom med sig. Så att jag är supersugen på att säga Wales. Men Ashley Williams lite skadad. Och sett att de firade sin seger mot Nordirland på när de tog in liksom hela familjen och allting på planen och var kvar där en halvtimme och bara jubla som man har vunnit. Det känns som de är nöjda, så att det måste också säga Belgien tyvärr.
Jag vill väldigt gärna säga Wales också, men det går ju emot logiken, framförallt efter matchen mot Ungern.
Man ska inte tippa logiskt, det har vi ju konstaterat.
Nej, men då säger jag Wales då.
Ja.
Vi ser ifall det blir så. Sista matchen på söndag. Frankrike-Island, hemmanationen som har sett lite nervösa ut, lite skaka ut, lite fragila bakåt, men som har liksom snubblat sig vidare mot det här ramstarka, långt kastande och väldigt kyliga Island med Mr. Lava-Lava på avbytarbänken som styr det här kollektiva, organiserade laget. Vad säger ni? Visst, det är på något sätt två ytterligheter. Det känns lite grann som Island-Portugal i öppningsmatchen där. Att det, Fire and Ice var väl det den kallades för den matchen.
Ja, men det känns ju nästan som oavsett nästan vilka Island än möter i ett slutspel i det här mästerskapet så blir det lite ytterligheter. Det är möjligen om de ställt sig mot Wales så hade det varit ungefär samma andas barn. Men alltså, det är svårt att tippa emot Island när de är så svårslagna som de har varit. Alltså det måste jag säga. Jag tror väl att Frankrike, precis som jag tippade förra gången med England, de kommer kravla sig vidare med efter en tajt historia med uddamålet. Så jag tippar likadant nu då. Det satt ju inte förra gången, så jag ger Frankrike chansen här då.
Ja, jag tror stenar på Frankrike. Det känns som Island har, alltså, det var riktigt Lars Lagerbäck-gruppspel. De krigade sig två kryss, de fick en seger mot Österrike som ju var katastrof för det här EM:et. Och sen så lyckas de slå ett England som var nästan ännu sämre. Det var ju en jävla patetisk uppvisning, ingenting annat. Framförallt 2-1-målet har vi pratat om förut, men det passiva engelska försvaret är bland det värsta man sett. Så att där är jag lite med Nilsson Eggen, den norske demontränaren, att det var väldigt mycket, handlade väldigt mycket om att England var extremt dåliga också. Och det var väl delvis Islands förtjänst, men det var inte bara det.
Men hur bra är Frankrike då? De har inte övertygat.
Mycket individuell kvalitet såklart. Ja. Men inte övertygad som lag ännu tycker jag. Men de har de där matchvinnartyperna nu. Payet som är farlig i varje fast situation. Griezmann som har kommit igång nu. Pogba som fortfarande lite oförlöst potential i det här mästerskapet. Han blandar topp aktioner med enkla misstag tycker jag.
Överarbetar, ja, överarbetar väldigt mycket.
Giroud som står där framme och stångas och brottas.
Det är
och...
en bra beskrivning. Ja. Giroud som står där framme.
Ja, felvänd liksom. Ja, han spelar väl i alla fall... Han måste ju ändå spela 75% av sitt fotbollsliv felvänd.
Så är det.
Och det gör han väldigt bra, ska jag säga. Han är väldigt bra felvänd. Men han skulle kunna vara lite hetare framåt tycker jag. Göra lite fler kassar. Men många såg han som faktiskt... skyttekung i den här turneringen. Just för att han ska spela i Frankrike och få bra i bra service.
Nej, ja, men Erik, såg Erik Niva tippade det inför här i EM-podden.
Man ska inte ge mycket Erik Nivas fotbollskunskaper. Det...
Nej, det ska man kanske inte göra. Men det var väl just det för att man var helt säker på att han kommer starta det här laget som har ett sånt oerhört... starkt mittfält bakom sig med så mycket fina framspelsfötter.
Han hade fått lägen, framförallt i gruppen hade jag ju bra lägen liksom. Han gjorde ju något mål där, men han kunde ha gjort mer.
Men man säger också att de inte är övertygade. Samtidigt så är de ju det där laget som alltid vinner nu på något sätt, som alltid sätter den slutminuten, som alltid är det starkare. Det är ju en liksom, att ta med sig det kan ju bli hur värt hur mycket som helst. De vet ju att är det minut 70 så är det fortfarande lugnt, för att de litar ju på varandra där.
Rami avstängd, vem kliver in där nu då?
Umtiti
heter Umtiti, Barcelonas nya. Just det, de valde att ta in honom. Ja, det är ju svårt att säga om det har så stor påverkan.
Dålig koll på honom ska jag.
Det känns som du säger, Island kommer inte sätta stenhård press på honom.
Nej,
på något sätt.
Det handlar ju mer om att vara koncentrerad när det är dags för inkast. För att de kommer kasta de där långa inkasten över hela banan. De börjar ju kasta från egen planhalva nu förra matchen. Nu kommer de att börja kasta från eget straffområde när de får en.
De var på egen sida utav mittlinjen när de började dra de där jättekasten. Man gör vad man kan.
De spelar efter sina resurser, men ingen kan ju påstå att det är speciellt. Det var väl TV4 som sa att Island har skärmat hela fotbollseuropa. Det är nog den var en ganska kraftig överdrift kan jag säga.
De har ju gjort det utifrån att de har
Sagan har ju skärmat dem.
Exakt, sagan men spelet kan de har alla odds emot någon. Sig. Men spelet kan inte ha skärmat så många. Nej.
Och såklart, fyra stycken val här även inför den här matchen.
Ja, nu blir det knepigt.
Koscielny eller Ragge Sigurdsson?
I det här mästerskapet Ragge Sigurdsson. Jag tycker han har varit fullständigt
briljant. Till den här matchen är det det vi ska
välja. Ragge Sigurdsson utifrån att han gjorde en magnifik insats senast och har varit väldigt bra i det här mästerskapet. Så att jag tar Ragge just här och nu.
Ja, vi kör
inte
Ragge.
Att han är bättre, utan jag bara känner lite starkare för han just här och nu.
Payet eller Bjarnason?
Ja, man känner ju starkt för Bjarnason också. Men Payet har ju också skärmat oss i det här mästerskapet, och känslan är väl att
efter ett par omgångar så var det ju han som var turneringens stjärna liksom.
Så var det ju. Tveklöst. Så var det ju. Tårarna. Samtidigt, Bjarnason har ju haft högre lägsta nivå. Han har ju varit bra i varje match. Men det var någon som skrev till mig på Twitter, var någon läsare faktiskt. Det var väldigt bra iakttagelse tycker jag, att Bjarnason är ju en riktig Tony Pulis-spelare, sa han. Och det är ju exakt det han är. Mm. Alltså, passar ju perfekt i lag som vi spelar liksom en reaktiv fotboll.
Island är ju ett Tony Pulis lag. Alltså ja, inkasten, organisationen, backlinjen.
En yttermittfältare som springer lojalt i 90 plus tillägg. Och har faktiskt förvånansvärt mycket kvalitet när det väl behövs.
Sebastian Larsson.
Med kvalitet.
Med kvalitet.
Med kvalitet. Det finns kvalitet, Sebastian Larsson.
Ja, absolut. Med mer förr än vad det finns idag.
Ja, det får man väl ändå säga. Griezmann eller Sigthorsson?
Nu har jag Griezmann som skyttekung, så att jag, av samma anledning som Erik hade Giroud kan jag tänka. Frankrike går långt, det kommer göras mycket mål, trodde man. Någon kommer göra dem, jag trodde på Griezmann. Så att jag håller fast vid Griezmann.
Ja, jag har tagit också Griezmann. Jag tycker att han är en av de här spelarna som är precis i bakvattnet bakom de allra bästa i världen. Och han har potential att kliva upp där bland de allra bästa.
Och så gillar man att det inte är de här gymfreaksen bara längre, utan att det kommer en tanig liten kille. Det uppskattar jag. Kan känna med honom.
Ja, det förstår jag. Och sen, den intressantaste i hela det här EM-poddavsnittet? Deschamps eller Lasse Lagerbäck?
Ja, Lasse vinner ju den, det är ju så. Ja, han har gjort en större tränargärning har han gjort i den här mästerskapen än vad Deschamps
har. Det har han gjort. Men det han har gjort är ju fantastiskt, får man ju säga. Det är ingen fantastisk fotboll om man granskar den så. Den är väldigt enkel, rak. Han använder den i princip enklaste spelidén som går att lära ut och genomföra. Det är det enklaste spelet att använda om man har dåliga spelare. Mm. Men han har fått det här kollektivet att verkligen tro på den här idén och utföra den till 110%, och där ska han verkligen hyllas. Och med all rätta så blir han ju hyllad nu unisont av fotbolls Europa.
Mm. Så ska man hylla Deschamps för att han tog ändå en del svåra beslut inför EM. Han lämnar Benzema hemma, han lämnar Ben Arfa hemma, som många skrek lika högt efter som Benzema, för att tänka på gruppen och dynamiken.
Det är ett väldigt skandalfritt mästerskap för att vara Frankrike.
Ja, då är ändå Patrice Evra en av ledarna fortfarande, så att säga en del om hur han lyckas balansera det. Nej, men han såg ju risken igen, att det skulle hända igen, och han tog två väldigt, väldigt modiga beslut som jag har betalat sig så här långt, så det ska han ha cred för också.
Man saknar ju Nasri lite i den där soppan också.
Exakt.
Det blir alltid bra stämning när han är med.
Nej, ja, hans flickvän också. När han inte kommer med, det är också en härlig uppenbarelse.
Ja, vad skulle ni säga? Vad är det Deschamps har misslyckats med det här franska laget?
Men han har inte heller fått igång dem maximalt. Han har inte fått igång den där skyttekungen som man kanske behöver på det sättet. Men han har inte behövt det heller. Han har ju styrt dem så långt det går än så länge. Alltså man vill ju ofta att lag ska övertyga och vinna med 4-0. Allt ska vara dansande fotboll. Men end of the day liksom. De har vunnit.
Mm. Vem vinner? Frankrike eller Island?
Frankrike.
Svår alltså.
Är den svår?
Jag tycker den är svår. Det är sån där... Ja, jag säger Frankrike med udda målet då igen. Jag står fast vid det.
Ja, jag tror också Frankrike. Jag tror på något sätt att Island har också bränt en del krut på allt som har hänt, all uppståndelse. Man kommer ifrån ett lite annat läge den här gången än vad man gjorde.
Man har gjort allting.
Man har liksom lyckats med en sån här fantastisk skräll. Det tar nog ganska mycket energi från spelare att, ja men du vet, du ska ringa varenda släkting, du ska liksom göra så mycket intervjuer. Det är väldigt mycket.
Så sa vi om Grekland också.
Så sa vi visserligen om Grekland, som ju påminner en hel del i spelidé och sådär om hur Island jobbar just nu.
Hade betydligt mer etablerade spelare dock, får man väl understryka.
Ja, det ja, absolut.
Verkligen.
Nej, men det blir islossning för Frankrike.
Ja.
Så att jag höll på.
Den tar vi med oss.
Ja, en intressant grej innan vi syr upp podden, tycker jag var det Raymond Verheyen gick ut och twittrade om idag.
Det är en spännande figur.
Det är en spännande figur som alltid svingar hejvilt. Framförallt med sikte mot de så kallade dinosaurierna som man brukar nämna dem vid. Det vill säga tränare som lever kvar i förgångna. Han riktar ju skarp kritik mot Roy Hodgson här. Menar då på att Englands fiasko här mot Island berodde ett stor del på att man inte tog den här mycket välbehövliga ledigheten inför mästerskapet. Han pekar ju då på att det är många Premier League-spelare i det här mästerskapet som inte har fått vinteruppehåll, och hur viktigt det var då att ge dem extra ledigt. Roy Hodgson och hans team gav dem ingen ledighet efter, utan de gick på direkt och spelade träningslandskamp. Och han menar då på, och han skrev det, han visade också, han skrev det då när de valde att göra det i slutet av maj där, så skrev han att det var idiotiskt, och ja, nu är han inte sen att plocka fram den och lyfta fram den. Det jag vill säga med det är just det där med hur viktigt det är med vila.
Mm. Men samtidigt tränar ju Italien ner sig liksom. De fick ju, valde ju en helt annan strategi.
Ja, de valde att göra på det sättet, men de har ju också spelare som kanske inte har matchats lika tufft som de engelska spelarna har gjort. Många av dem spelar i Italien, vinteruppehåll. Sen har de någon spelare som spelar i Premier League, absolut, men Pelle har ju inte varit ordinarie heller varenda match, spelat varenda match.
Till exempel, alltså framförallt så har man ju sett en Harry Kane som ju
är lite utbränd,
som är nere på liksom ångorna i bensintanken och jobbar i den sista matchen.
Samtidigt är det ju lite sjukt kan jag tycka om slutstrategin av England. De åker ut mot Islands fotbollslandslag. Så jag har sett två riktiga teorier nu som presenterats. Den ena var att de inte var tillräckligt de sprang inte tillräckligt mycket och var inte tillräckligt fysiska, Och det andra är att de inte vilade inför. Alltså de borde ändå klara av Island.
Ja, ja men, visst, men alltså det är det som är grejen. Om de inte sprang tillräckligt mycket och var tillräckligt fysiska, så kan det ju bero på att man inte...
Jo, men det tycker inte jag heller var en rättvis förklaring. Att jag tycker hela grejen föll på att de inte var tillräckligt organiserade i min bok.
Ja, men det är ju också sådär, varför var de inte det? Det kan ju vara för att man inte orkar, är så fräsch varken i huvudet, mentalt eller i bena, så man orkar ta den där extra löpningen.
Ja.
Självklart så är det många parametrar, det är inte en, men jag tror hade de varit piggare så hade de slagit Island, även om de inte hade varit organiserade till 100%. Mm.
Och sen är det små marginaler, hörni.
Det är små marginaler, så är det. Det är det alltid.
Tänk om Ragges tackling där på Vardy inte hade suttit, utan han hade rivit ner honom, det hade varit ett rött kort och det hade varit en straff, och sen så hade det varit förlängning med 11 man mot 10, och så, ja, då hade vi kanske pratat på ett annat sätt om den här matchen. Det var en viktig tackling.
Så är det. Mm.
Hörrni, tack för att ni kom hit idag, killar. Tack för att ni har lyssnat. Vi ser fram emot de här kvartsfinalerna, och så är vi tillbaka nästa vecka igen, och då är det semifinaler och en final vi ska försöka snacka upp under de avsnitten. Hörrni, tack för att ni har lyssnat.